I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er alla och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena o Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Utan helgelse kommer ingen att se Herren, står det i Hebreerbrevet 12 och 14. Idag, på den 15:e söndagen efter trefaldighet, möts vi av temat för den här dagen i orden: ett är nödvändigt. Nödvändigt för vad då? Ja, evangeliebokens perspektiv, liksom hela skriftens, är detta: för att nå det eviga livet, för att kunna bestå på Herrens dag, för att få vara med och se Herren och dela det himmelska jublet. Vad är det då som är nödvändigt? Vad är det som är det enda nödvändiga? Herrens ande säger då genom vårt inledningsord att utan helgelse kommer ingen att se Herren. Det står i den bok som vi kallar för Hebreerbrevet. Eller brev är det ju. Och i sitt sammanhang så står det så här: sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Det finns ingenting som är så stort som att en dag få se Herren. Att se honom ansikte mot ansikte, med löftet att få bli honom lik. Det här är Guds barns löften. Och om igen så lovar Herren att, Herren Jesus, att han ska ge den som tror på honom ett evigt liv och en uppståndelse som är likadan som hans. Vägen härifrån till den platsen, de trädgårdarna, det slottet, de gästabudsborden, eller hur vi nu ska beskriva det, ser ut på två olika sätt. Vägen dit, två olika. Antingen går vi dit genom döden. Döden som någon har uttryckt det, är som en hemlig underjordisk gång till det eviga livet. Eller genom att Herren själv kommer på himlens skyar i sin härlighet. Det här senare alternativet det längtade Paulus efter, att det skulle bli på det sättet. Men han fick inte uppleva det. Men kanske vi. För tecknen på hans snara återkomst hopar sig. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Judisk-kristne teologen och författaren Adolf Safir, han säger med anledning av det här stället ungefär så här, att den här versen kommer här som en slags guldstrålande ljusglimt ifrån himlen, från helighetens egen tron ner till oss. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Vad är helgelse? Det kan uttryckas på många sätt. Till exempel detta: det är det fortsatta livet i syndernas förlåtelse. Eller det är att mer och mer bli det som du är genom tron på Jesus: rättfärdig, klädd i Guds rättfärdighet. Eller uttryckt på annat sätt: det är att varje dag dö bort från synden, den som bor i mig. Fastän jag i syndernas förlåtelse är fullständigt befriad från min skuld, så har jag synden, mitt kött, min gamla människa kvar inom mig. Och den måste korsfästas, dödas, för att den nya människan ska få leva och växa. För att andens nya frukter ska få växa fram. Några av de frukterna beskriver Paulus med de här orden: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. I helgelsen växer sådana frukter fram. Och det ligger på linje med det vi nyss läste. Håll frid med alla människor. Frid är samma sinne som Jesus hade till sina lärjungar när han kom på påskdagskvällen och visade dem sina händer. Hans kärlek hade gett sitt liv för dem. Frid var det med er. Håll frid med alla människor. Visa i glädje kärlek. Låt tålamodet övervinna otåligheten. Låt vänligheten vinna över den sura ovänligheten. Låt troheten få råda. Troheten, löftestroheten i alla avseenden. Där all slags otrohet läggs ner under korset och spikas fast där. Mildheten får övervinna häftighet och hårdhet. Liksom renheten får vinna över all slags otukt, sexuell orenhet. Tacksamhet får vinna över girighet. Helgelsen, det är detta att Jesus som bor i mig genom tron mer och mer får ta gestalt i mig. Att hans godhet, hans sinne får ta överhanden. Och det sker när Guds ande låter sitt ljus få lysa in över oss på nytt och avslöja allt. Och när vi då bekänner allt det där som hör med till vårt kött. Allt det som inte hör hemma under kärleken och friden och vänligheten och godheten och troheten och renheten. Bekänner det som synd. Allt som kallas för trolöshet, för slöhet, elakhet, oförsonlighet, girighet och så vidare. Och ber om ny rening i hans blod. Så korsfästs på det sättet vårt onda kött. Det gör vi varje dag. Och detta är helgelse. Och nu säger Hebreerbrevets författare att utan denna helgelse får ingen se Herren. Utan helgelsen så dör tron. Livet i syndernas förlåtelse, daglig rening i Guds sons blod med bön om att mer och mer få likna Herren Jesus. Det är den helgelse i vilken tron blir bevarad. Och vi en dag får se Herren Jesus ansikte mot ansikte. Men om det nu är så här, och jag hoppas det inte är så, men om det nu är så här. Jag anklagar ingen, men jag säger bara om det nu är så här. Att det är någon som har ett rum i hjärtat. Dit in du inte vill att Jesus ska få komma. Och se in där. Då måste du veta det. Då vänder han om. Och går bort ifrån dig. Och det blir din olycka. Så öppna varje rum. Varje rum. Också det rum som är svårast att öppna. Så kan vi alltså säga att det enda nödvändiga i detta. Att vi varje dag öppnar hjärtats dörr för Jesus. Så att han får gå in och mer visa mig allt. Och att allt på det sättet blir renat i hans blod. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som sörjer för allt skapat, lär oss att alltid först söka ditt rike och din rättfärdighet, så att vi förlitar oss på din nåd och av din hand tar emot dina gåvor. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till den här dagens texter på 15:e söndagen efter trefaldighet. Den gammaltestamentliga läsningen under tredje årgångens läsningar finns i Andra Mosebok kapitel 32. När folket såg att det dröjde innan Moses kom ner från berget, samlades de kring Aaron och sade till honom: kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Då sa Aaron till dem: ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aaron. Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv som han formade med en mejsel. Och de sade: detta är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Nästa dag sade Moses till folket: ni har begått en stor synd. Jag ska nu stiga upp till Herren. Kanske jag kan bringa försoning för er synd. Mose gick tillbaka till Herren och sade: o, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Men Herren svarade Mose: den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och för folket dit jag har sagt dig. Se, min ängel ska gå framför dig. Men när dagen för min straffdom kommer, ska jag straffa dem för deras synd. Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aaron gjorde. Och dagens epistel ifrån första Timoteusbrevet. Paulus skriver: vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något därifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Till kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vålla sig själva mycket lidande. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Så lyder Herrens ord. Thank you.
Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret?
Jag kan inte låta bli att bara få lov att säga det, att det är stort att få lov att tjänstgöra tillsammans med sin egen far. Att få lov att sida vid sida dela Guds ord och leda gudstjänst. Och är så tacksam för den möjligheten och att få lov att växa upp tillsammans med en predikande pappa. Så är det någonting gott som jag har lärt mig, så är det mycket, mycket från pappa Bengt. Idag så ska vi tala om detta med att samla skatter. Och jag kan inte låta bli att börja på ett väldigt enkelt sätt som en liten införing i detta ämne. Jag minns när jag var liten och jag och min bror Jakob bestämde oss för att vi skulle samla på godis. Minns du? Och vi gömde det i en byrålåda uppe i vårt gemensamma pojkrum. Och allt godis som vi fick la vi undan. Och så kom vi på det att om vi började lägga undan kakor också, så ökades volymen mera drastiskt. Och så efter ungefär 2 veckor och mycket smulor och så bestämde vi oss för att kalasa på den där skatten. Vi kan samla på många olika saker. Man kan samla på frimärken, bokmärken, man kan samla på knivar, man kan samla på antikviteter, böcker, massa annat. Det kan vara roligt att få lov att göra det. Och jag tror att vi alla har någonting som är så där som vi tycker är roligt. En del samlar på teknikprylar, det kan jag känna igen mig i. Och just jakten, att söka. Och sen fångsten, jag hittade det. Och så får lägga det till samlingen. Det är kittlande. Och idag så handlar det just om att samla skatter i livet. Och om bra och dåligt skattsamlande. Så utifrån dagens huvudrubrik om ett är nödvändigt som finns över denna söndag, så skulle jag vilja få sätta en underrubrik som är ungefär så här: vad en skattsamlare bör tänka på. Och vi ska börja med att fundera utifrån skalan obeständigt och beständigt. Jesus är själv inne på i texten att saker inte håller för alltid. Det blir inte kvar i din ägo för alltid, för det mesta. Därför att det kan rosta bort. Malen kan vara där och äta upp det. Tjuven kan komma och sno det. Saker har också olika bäst före datum. Mjölken ligger väl närmast i hands att tänka på. Dumt att samla på den. Men det vi samlar på har i allmänhet en begränsad livslängd. Också du har ett datum då din tid på jorden är slut. Och då får du lämna över de jordiska skatter som eventuellt har överlevt tidens tand. Och då återstår frågan om det finns några skatter som går att föra vidare. Några beständiga skatter. I det forntida Egypten så kan vi ju se i den kultur som fanns där man begravde den döde tillsammans med några viktiga typiska prylar för den personen, med en tanke om att det skulle gå vidare. Vi vet att det inte var så. Det som dagens fråga kretsar kring, det är om du har himmelrikets pärla på fickan, så att säga. Det är det saken gäller. Det är den som är beständig. Det är den som bär genom livet och genom döden. Den är beständig. Om vi då går vidare till skalan oviktig och viktig då. Vi leker med tanken att den summa pengar som du hade samlat ihop under livet hade varit beständig. Och du hade fått ta med dig den till andra sidan döden. Vad nytta hade det varit? Du skulle, att få möta himmelens och jordens skapare, han som äger alla rikedomar i världen. Vad nytta hade det då varit? En oviktig skatt, även om den hade varit beständig. För himmelrikets skatt, den är inte bara beständig, utan den är riktigt viktig. Att den är helt avgörande att du och jag har fått plocka in, så att säga, i vår skattkammare, alltså i vårt liv. Alltså att känna himmelrikets herre. Det är att ha kommit i mål i den viktiga, och att ha hittat den viktiga skatten, och som är beständig. Vad är det som gör det här så svårt då? Vi skulle ju kunna sluta här. För detta är väl inte så svårt att förstå. Och men uppenbarligen, om vi ser oss omkring ute i världen, så ser vi att det här är på intet vis klart. Men ännu värre, när vi ser runt omkring oss, vad vi tycks prioritera när vi samtalar med varandra, eller än mer när vi tar fram spegeln och tittar på oss själva, så verkar det ju inte som att den här frågan kring vad som är oviktigt och viktigt tycks vara helt klar för oss. Ja, kanske i teorin, men hur är det i praktiken? Den store programledaren i jordens skattjakt på dåliga skatter, djävulen, han vill få oss att tro att litet är stort. Och risken är att vi blir lurade. Inte så att vi inte förstår det som jag nyss talade om. Vad som är den viktiga skatten. Den beständiga skatten. Men hur blir det så i verkligheten? För det hjälper ju inte om vi med läpparnas bekännelse säger Jesus är den viktiga skatten. Men sen så blir det måndag och så är det liksom inte, är det inte kvar där. Då har ju djävulen ändå fått lyckas med oss. Om vårt sinne ändå är inställt på något annat i livets skattjakt. Och det är ju så. Allt skattsamlande i livet som inte är inriktat mot den stora skatten kan bli fel. Antikviteter, ära, porslin, allt möjligt kan få lov att ta den stora platsen. Men det finns en särskild fara som Jesus pekar på och som kommer om och om igen i Nya testamentet och som vi läste om i dagens episteltext, nämligen just pengar. Det intar en särställning, och Jesus talar några verser senare efter vår text idag om det här med att det går inte att tjäna två herrar. Det går inte att tjäna både Gud och mammon. Risken att jakten på pengar och det som ligger kring det, att det blir så stort för oss. Ibland så kommer vi till punkter i livet när vi blir påminda om de här jordiska skatternas obeständighet och oviktighet. Till exempel när vi drabbas av sorg och livet liksom gungar. Eller när sjukdom kommer och skakar om hela vårt livs spelplan. Och vi liksom hamnar i en känsla av meningslöshet kring det allra mesta. Och skattsamlaren har blivit moloken kring allt skattsamlande. Eller i åldrandets möda. Och när döden på olika sätt gör sig påmind, så kan allt detta skattsamlande plötsligt te sig ganska larvigt. I det läget så finns det en underbar möjlighet. Inte per automatik, men en möjlighet att vi kan få lov att omvärdera, och att Gud kan få lov att tala till oss om vad som är den verkliga skatten. När man står där liksom och har insett att skatterna här som jag har samlat på inte är något värt, då finns det en möjlighet att få lov att se det enda nödvändiga. Och inte sällan är det så att Gud har fått lov att tala starkt till människor i tider när grunden liksom har skakat. En möjlighet till att kunna börja se efter rätt skatter. Jesus talade i slutet av vår text om detta med ögat som kroppens lampa. Ett otroligt uttryck. Fantastiskt. Alltså, våra ögon. Liten sak, tar liten plats på vår kropp. Och ändå är det liksom det som vi tar in oerhört stor del av vår verklighet igenom. Där vi möter andra människor, vi tar in intryck. Så det är ju stort i sig, men jag tror att Jesus inte bara syftar på ögat i dess fysiska funktion. Det också, men allt det som vi så att säga tar in, det som vi har uppmärksamheten på, det som vi är inriktade på. Lite det som i trafikskoleboken omtalas som selektiv perception. Att den som gillar bilar ser bilar. Den som gillar konst ser konst. Den som gillar arkitektur ser det, ser förändringar, ser variationer. Den som har fått upp ögonen för Jesus spanar efter hans verk, hans vilja i sin omgivning, i sitt liv. Och den avgörande frågan när det gäller vårt öga i vid mening, alltså det vi tar in, det är: söker vi, spanar vi efter jagrikets utveckling, vår ära, våra pengar, vår lycka? Eller har vi fått öga för Guds rike i ditt och mitt eget liv och i vår omgivning? Lina Sandell, hon diktar väl när hon skriver: O Jesu, öppna du mitt öga, att jag må se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga, som faders omsorg om mig bär. När vi ser att vår spaning är sjuk, att vårt öga liksom är sjukt, som Jesus talar om, att då behöver vi gå tillbaka till början. Vi behöver be om förlåtelse för vår egoism, för vår vår inriktning på oss själva. Vi behöver be om andlig klarsyn så att vi ser det som är viktigt. Och så att det som, eftersom det vi tar in är det som så att säga fyller vårt sinne, så är det ju så viktigt att det får lov att vara av det som är viktigt. Det vi tar in, det fyller vi vårt sinne med. Det står i texten om detta med att men om ditt öga är sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Jag tänker ljuset i din kropp. Jag tänker att det handlar om hela om vårt förstånd, vårt sinne, våra tankar. När det vi tar in tar sikte på vår eget välstånd, vår egen lycka, då blir det detta mörker som liksom får lov att fylla oss. Jämfört med om vi får lov att ha vårt sinne inriktat på Gud och hans rike. Att vi behöver be om att Gud tar hand om vår andliga syn. Att vi skulle få en klarsyn, en omvändelse när det gäller vad vi ser efter. Och att det vi tar in, det vi fyller på med, får lov att vara det som ger ljus i vårt inre. Och jag tänker att det här är lite grann en fråga om mängd och proportion också. Det handlar inte bara om de enstaka tillfällena, utan det handlar om hur vi lever våra liv. Om vad vi så att säga tar oss tid till. Om tiden för Gud. Tiden att stanna upp. När vi har så bråttom så att vi inte hinner med det som handlar om Gud och hans rike. Hur har vi då prioriterat? Och vad blir följden i vårt inre av vad vi fyller på med? Ögat som kroppens lampa. Så, den bestående rikedomen, kära skattletare, finns i Gud. Att finna skatten, det är att äga tron. Vi ska prata lite mer konkret om detta med att samla. För Jesus talar om att samla inte på de dåliga skatterna, men samla på de goda skatterna. Det står, samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inte tjuvar bryter sig in och stjäl. Det är inte så att Jesus nöjer sig med att bara säga, sluta samla på det som är dåligt, utan samla på det som är gott. Och då vill jag säga tre saker när det handlar om detta med att samla på det som är gott. För det första, den stora skatten. Det är ju detta som är, vad ska vi säga, det första svaret och det viktigaste svaret på frågan om hur vi som kristna ska samla skatten. Det vill säga att det ska få vara i vårt hjärta. Att skatten Jesus ska få lov att vara min. Jag kan aldrig komma till himlen på någon annans tro. Det måste få lov att komma till mitt hjärta. Jesus är min. Att du och jag får lov att ha del i himmelriket. Tänk den skatten som aldrig kan rubbas. Trots hot om krig, trots klimatförändringar, mycket som liksom skakar om i vår omgivning, skatten Jesus är beständig och den får jag äga och den kan ingen ta ifrån mig. Men jag kan själv avstå ifrån honom. Och skatten Jesus, den försämras inte över tid. Den istället, om den får lov att bli kvar, så är det någonting som får lov att växa. Och vi får lov att förstå mer och mer av vad det är för någon skatt vi har fått vinna. Och det leder oss över till den andra punkten kring detta med att samla på rätt skatter. Och man kanske kunde tala om det som att samla på de himmelska insikterna. Den stora frågan idag, det är att ha samlat in skatten, att ha fått ta emot Jesus i sitt hjärta, att han har fått bli min, att Guds ande har fått börja sitt verk i mitt hjärta, att jag tillhör Jesus. I det så finns det också ett pågående skattsamlande. Notera här att det Jesus talar om i texten idag, det är inte bara att vi ska en gång fånga skatten, eller att vi ska notera skatten Jesus, utan att vi ska samla på. Det här är någonting som talar om ett pågående. Och då är det ju inte så att vi tappar Jesus när vi går och lägger oss på kvällen, och så måste vi göra ett nytt samlande på morgonen. Utan så länge jag förblir hos Jesus och han förblir i mig, så är det så att säga vunnet. Men det finns ett samlande som handlar också om detta, att det finns nya underskatter att få upptäcka. I livet med Gud så vill Gud få lov att visa mer av vem han är och vad han har att ge dig och mig. Och så kan vi mer och mer få lov att upptäcka hur rikt det är med den skatten som vi har fått lov att ta emot när vi har kommit till tro på Jesus. Så i den stora skatten så finns det också så att säga, att få upptäcka allt fler aspekter av den Gud som jag får lov att tro på. Det är ett pågående skattsamlande. Jag vill få lov att peka på ett märkligt ställe om skatter i Jesaja. I Jesaja 45. Där står det: jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. Angående detta med att få lov att samla på skatter under mitt liv i tron på Jesus. Och så vet vi också att livet bjuder på olika perioder, olika passager. Och ibland så blir det väldigt, väldigt mörkt för oss. Det går inte att leva ett liv här på jorden utan att det på olika sätt och i olika grad blir väldigt, väldigt mörkt. I det mörkret, så när vi inte har någonting eget att falla tillbaka på, så kan Gud också få lov att ännu mer och tydligt tala om vem han är. Och jag tänker att det är något av det som det handlar om i det bibelstället. Att en del skatter, de syns inte i fullt ljus när livet rullar på och allting är enkelt. Men när det är riktigt mörkt och jag bara har Jesus att falla tillbaka på, så vill han också få visa ännu mer av sina rikedomar, ännu mer av vad han har att ge. Vi ska inte önska oss mörker, men vi kan se och förstå, och kanske av den egna erfarenheten också veta att det var där, när det var så svårt i mitt liv, så kan man i backspegeln se: aldrig har jag fått uppleva Guds godhet och Guds närhet på det sättet som jag gjorde då. skatter i mörkret. Och så får vi lov att samla på de skatterna. Och så får det vara med i den erfarenhet som vi får lov att bygga på. Som mer, allt mer visar Guds storhet i mitt liv. Min egen litenhet. Mitt eget beroende av Jesus varje dag. För det tredje. Om vi pratar om skatter och samlande och så. Det ser olika ut för oss i livet. En del av oss har mer jordiska resurser på olika sätt. I form av saker och pengar. Förmågor. Det som jag tror att Jesus också vill få lov att påminna om idag. Det är att de här jordiska skatterna kan få lov att också bli till någonting gott. När de ställs i relation till den stora skatten. När de jordiska skatterna får lov att användas för de himmelska ändamålen. Då blir de ju liksom inväxlade i en beständig valuta. Ni vet som man ibland kan göra i ett land där det går utför. Och man växlar in i dollar för man tänker att man har säkrat upp lite. Tänk att få lov att säkra, att få lov att växla in de jordiska tillgångarna mot himmelska. I att vi på olika sätt får vara med och främja Guds rike. Och i dagens episteltext så har vi en så tydlig undervisning kring detta. Jag läser några verser där det står: uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Vi har talat idag om vad en skattsamlare bör tänka på. Du och jag, vi är skattsamlare. Vi lever under en begränsad tid här på jorden. Vi har anledning att ta vara på tiden. Vi vet att en dag så kommer vår sista dag. Antingen genom att Jesus kommer tillbaka eller genom att vi dör. Och då är den viktiga frågan: har vi förstått var den verkliga skatten finns någonstans? Så låt oss börja samla på rätt skatt i tid. Amen. Herre Jesus, vi tackar dig för att du har visat oss den stora skatten. Ja, du är skatten och du undervisar och leder och manar oss att ta emot denna skatt. Och vi ber dig om att vi lever våra liv på ett sådant sätt att vi har den skatten och de skatterna som finns gömda i det för ögonen. Och att inte alla de andra jordskatterna får ta över handen, utan att de istället får vara med och tjäna den stora skatten. Att vi får se att det är ett av de många sätt som du sörjer för oss. Att vi inte betraktar det som vårt eget. Herre, hjälp oss att leva våra liv varje dag så att vi har skatten för ögonen och så att inte vår dödsdag blir en katastrof utan en fantastisk början på fortsättningen, livet i himmelen med dig. Och tack för att vi får lov att komma som vi är. Tack för att du tar emot oss. Tack för att du vill leda oss allt djupare in i skatten som är dig, ditt rike. Herre, håll din hand över var och en av oss. Låt ingen av oss bli fel sorts skattsamlare. Amen.